Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors och mitt emot mig sitter Adam Svanell. Välkommen hit.
Tackar.
Och vem är du, undrar kanske nytillkomna lyssnare.
Jag är en 41-årig man från Mellansverige, nej södra Sverige. Jag och jobbar som journalist på Svenska Dagbladet och framförallt återkommande gäst i Arkivsamtal.
Mm. Och du är även författare, det är du ju. Du har gett ut ett par böcker.
Ja.
Och har en ny bok på gång också.
Ja, precis. Om några veckor så kommer jag med en bok som heter Vildsvinet.
Mm. Så är det din första liksom roman, kan man säga, som inte är en... din förra bok, Anonyma prestationister...
Ja, exakt.
Det var väl en roman, fast...
Nej, det ska jag inte säga. Alltså först har jag skrivit en vanlig så här, journalistisk reportagebok.
Mm.
Och sen min förra bok var ju den var ju liksom självbiografisk delvis, fast det var liksom en...
Det finns ju självbiografiska romaner också.
Men... Ja, men det var det ju inte, ska jag säga.
Utan
det var
väl mer som en reportagebok.
Ja, typ reportage slash essay slash självbiografi.
Den handlar om utbrändhet, kan man väl säga, den förra. Ja. Och vi ska prata, i ett kommande avsnitt ska vi prata om din roman då, som släpps om några veckor.
Ja, men precis.
Den har jag inte hunnit läsa ännu, jag har inte sett den ens. Har den tryckts?
Ja, den är på tryck. Jag har inte heller fått ett ex än.
Den
borde komma när som helst, tycker jag.
Mm. Så då, när jag har läst ut den, så ses vi igen och pratar om den.
Det låter toppen.
Men man kanske kan förhandsbeställa den eller sådär.
Ja, det kan man väl. Jag vet faktiskt inte, men det brukar man alltid kunna.
Ja, det var måttligt säljintresse.
Nej, men jag vet inte. Jag har inte sett något särskilt erbjudande eller så. Men det är klart, den finns ju redan på Libris och allting. Så. Ja. Men den finns, i butik finns den 30 januari.
Mm. Vill du hisspitcha om vad den handlar om för lyssnarna?
Nej, egentligen inte. Nej. Vi sparar det. Den är jättebra.
Ja. Jag gillar ändå den här, jag tycker det är rätt skönt också när man inte behöver sälja in sina egna grejer så mycket.
Nej, precis. Och jag känner också att, om vi nu ska prata om det, att det är svårare att sälja in just en roman.
Mm.
För att som journalist så jobbar jag jättemycket med att det ska vara så tydliga vinklar och så.
Ja, just det.
Vad är grejen? Mm. Och sådär. Och sen då när jag har skrivit roman så har jag märkt att det snarare blir lite enkelt, typ om man har en så tydlig idé. Den här historien går ut på det här. Utan liksom, det är bra om det är lite mångbottnat och tvetydigt och sådär.
Den så handlar om lite allt möjligt.
Ja, så därför har jag jobbat snarare med så här, du vet, att det ska finnas många olika lager i berättelsen. Man ska kunna tolkas på olika sätt och så vidare. Och så. Och då gör det plötsligt när någon säger sen hisspitcharen, då plötsligt är det liksom en helt annat mindset som jag inte alls har... Få öva på det, tror jag.
Nej, du behöver ju verkligen inte göra det.
Nej, men jag känner att du efterfrågas när man pratar med folk. Så vill de ha en snabb.
Ja, ja, du kan ju säga att den handlar om lite olika grejer.
Alla möjliga grejer, ja. Ditt och datt.
Både det ena och det andra. Jo, det blir ofta så när jag ska liksom, i vissa beskrivningar till arkivsamtal, vissa avsnitt så pratar man verkligen om lite olika grejer, om allt möjligt. Så jag har hittat jättemånga olika varianter på det, formuleringen om, ja, vi pratar om både det ena och det andra. Allt mellan himmel och jord. Har de Svenella skrivit en roman om allt mellan himmel och jord?
Ja, alltså det var någon som skrev så i en recension av min förra bok ungefär lite, att den handlade om allt mellan himmel och jord.
Och då var det ändå utbrändhet, alltså, som var rätt tydligt.
Ja, de skrev inte just allt mellan himmel, men typ så att, ja, men den var ju ändå så att den försökte ta in allt möjligt om liksom hur arbetskulturen har förändrats och synen på tid och stressens historia och allt möjligt.
Ja. Mm. Nu kommer ännu en bok av Adam Svanell om lite olika grejer.
Det är min genre.
Din första bok handlar om spelandet i Sverige, va?
Ja, den handlade mest bara om det. Mm. Måste man erkänna. Då har jag inte hittat min nisch än.
Nej. En grej som har hänt sen förra gången vi sågs också är att du har vunnit priser.
Ja, det stämmer.
Vad är det för priser du har vunnit?
Alltså egentligen är det mest att jag vunnit Stora Journalistpriset. Ja, det var ju den liksom grejen. Sen var det ju ett annat
pris. Det hörs ju på namnet att det är stort.
Ja, sen så för samma poddserie då som vi vann det för, så vann jag och mina kollegor även ett annat pris sen som ingen har hört talas om. Mm. Så det var inte lika stort. Men det heter Power of Journalism Award.
Okej. Okay.
Men det är inte, ja.
Ett kraftfullt pris. Mm, ja, men Stora Journalistpriset, det är ju stort ju.
Ja, det hör, som sagt, det hörs på namnet.
Det är fett. Jag vet inte vilka som har vunnit innan, men är det de här, de som var i Afrika? Vann de?
Vilka då?
Chibby
Persson. Jag tror inte de vann. Nu sitter jag i Killjesa.
Det finns väl Guldspaden också som,
ja, men
så här,
Guldspaden är väl det näst mest prestigefyllda Svenska Journalistpriset.
Men det är ju mest prestigefyllda.
Ja, men det skulle jag ändå säga. För det är liksom Stora Journalistpriset. Det finns ju många olika priser, men många är sådana som ingen jäkel har hört talas om. Och där man tävlar just inom, så här, vi har varit nominerade många gånger i något som heter Årets dagstidning, då tävlar man mot andra dagstidningar, och Guldörat, det här tävlar mot andra som gör podd, radio och sådär. Och Guldspaden, då tävlar man just mot andra som har gjort grävande journalistik. Ja, men Stora Journalistpriset är ju, ja, men Stora Journalistpriset är ju liksom all journalistik tävlar mot varandra, och så är det bara fyra kategorier och tre nominerade varje, så att det är väl därför det är liksom det som är mest prestigefyllt, för att det är så få, så ett litet nålsöga liksom.
Och då vann ni för Dynastin.
Ja.
En poddserie kan man säga.
Precis.
Väldigt bra poddserie. Jag vet inte om vi har pratat om den i arkivsamtal.
Jag tror inte det.
Jag tror inte det. Nej, jag hamnade mellan stolarna. Nämnt...
Ja.
Mm.
Ja, det har vi inte.
Nej. Så det kan vi göra idag om du vill.
Ja, vi kan prata om ditt och datt. Ja. Där ditt är då Dynastin.
Nu har du hittat din nisch.
Ja, precis. Men det kan vi absolut göra.
Ja. Jag lyssnade på den när den kom. Den var ju väldigt spännande.
Ja, men tack.
Den kanske du kan berätta lite kort om vad den handlar om.
Ja, precis. Den kan jag hisspitcha. Dynastin är då en poddserie som handlar om familjen Stenbeck. Som är en av Sveriges liksom rikaste och mäktigaste näringslivs, liksom finansfamiljer.
Är de där fortfarande?
Ja, men historiskt kan man väl säga det i alla fall. Sen är väl, ja, på sätt och vis skulle jag kunna säga, jo, men det är de nog fortfarande, fast de är ju lite mer, de syns inte lika mycket idag.
Nej, att synas utan att verka.
Ja, det är ju då familjen Wallenbergs.
Det var tvärtom.
Ja, precis. Ja, exakt. Nej, just det, precis. Ja, exakt. Det är många som gör det.
Ja, det känns mer som influencer. Ja. Om man jobbar med någon sorts slapp satir.
Ja. Nej, men och då är det ju egentligen Jan Stenbeck då, som var ju den här stora liksom, han var ju en väldigt känd person på 80- och 90-talet i Sverige, och han bland annat startade ju TV3 till exempel, och han var ju egentligen med, kan man säga, och drog igång TV4 också, när han startade TV3 så var det ju inte tillåtet med reklam-TV i Sverige, så han gjorde liksom ändå i några olika krumbukter. Och det var samma sak med mobiltelefoni, att det fick man egentligen inte, det var egentligen, när det kom mobiltelefoni så skulle det egentligen bara vara staten som skulle få, Televerket som det på den tiden, så skulle, men han lyckades liksom genom olika, något nålsöga och olika krumbukter lyckas lansera Comviq och Tele 2 som han startade då, att han, ja, så han var ju, har ju varit en sån väldigt känd person, och jag tror att det är intressant, för jag märker det att i folk som är 25, de har många aldrig ens hört talas om honom. Och folk som är 50, de tycker typ att han är en gigant och sånt. Nej. Och vi är kanske lite mitt emellan den generationen, så här, man vet hur det är, men man kanske inte har så stark relation.
Jag har ändå liksom haft rätt bra koll på honom. Det kom ju någon dokumentärfilm om honom också.
Ja, precis. Det var en för fem, sju år sedan kanske. Ja.
Och sen var det väl också var det den här, var det han hade någon maträtt tillsammans med Leif Persson.
Leif Persson, precis, har ju brukar ju berätta här om det, de var båda såna matmissbrukare då, att de frossade så och bara åt och sen slutade allt med att de åt liksom ett sånt potatismos då som bara bestod av väldigt lite potatis, jättemycket smör och grädde, och sen så påstår då i alla fall Leif Persson att Jan Stenbeck brukade ta rysk kaviar och bara röra ner i det här.
Ja, var det rysk kaviar då? Jag fann med att det var kaviar, vet jag att det var.
Ja.
Men jag är osäker på om det var liksom stenbitsrom eller om det var rysk kaviar eller.
Men ja, det nu blir jag osäker själv, men han hade ju haft råd med att ta rysk, så jag vet inte.
Men, jag fastnar ofta för de historier när folk äter smör. Det finns ju också den här när Göran Persson berättar om att Helmut Kohl
smör. Exakt. Precis. Ja, den är väl, han har sån komisk timing.
Ja,
Persson, han börjar äta smör. Ofantliga mängder. Alltså, det är liksom...
Han har inte bara det är liksom någon form av dramaturgi han sätter att prata. Det här också ibland han... tar av sig glasögonen innan punchline på något sätt. Och då visade det sig att det var jag som hade haft, så tar han av glasögonen, som hade haft rätt. Har man sagt det något till?
Men i alla fall, så det jag ska komma till, Jan Stenbeck är ju då, det som du säger, det har gjorts tv-serier och det har gjorts dokumentärserier och kommit, liksom, det finns tre böcker om honom och så.
Finns det tre böcker?
Ja. Fast det är bara en som är blivit en storsäljare. Och nu håller de ju faktiskt på att göra en dramaserie om Jan Stenbeck på SVT. Men det som är grejen med vår serie då, Dynastin, är ju att den inte handlar så mycket om honom, utan den handlar ju då om hans barn. Så det är ju lite som, vi säger att det är som Succession fast tvärtom. Vi säger att det handlar om fem barn då, som när deras pappa oväntat plötsligt dör då för 20 år sedan, så är de liksom jätteunga. Den äldsta dottern är ju bara 24. Då ärver de här barnen plötsligt ansvaret från det här miljardimperiet, liksom alla de här företagen, och måste ta hand om det. Och sen så är ju den här poddserien då i sex delar liksom, handlar ju både då om det här imperiet och företagen och affärerna de gör, men också om deras privatliv då. Och allt, för det är ju massa då, det är ju liksom jag vet inte hur jag ska gå in på det, men det är liksom mycket missbruk och död och tragedi i de här människornas liv. Så det är liksom en familjesaga och en liksom affärs story som är ihopgift då till ett liksom, i den här poddserien. Och just det, jag ska förklara det där med tvärtom, så är det just att jag menar att i Succession då så bråkar ju barnen om vem som ska få makten liksom.
Jag har faktiskt inte sett Succession, men
det handlar ju bara om det att liksom pappan är sjuk eller döende, och så vill alla syskonen liksom ta över efter honom, och en maktkamp mellan dem. Medans i vår serie då, så är det ju snarare så att man får känslan av att de här barnen bara vill slippa.
Mer eller mindre, i olika tillfällen. Det var en intressant grej också att Jan Stenbeck hade något av en okänd son.
Ja, inte något av det. Han var ju helt okänd. Alltså, hans andra barn visste inte om att han existerade.
Vissa kände till honom. hans mamma och han själv? Eller var det de enda som visste att...
Nej, det var nog vissa i Stenbecks närhet, hans närmsta män och så. Hade ju, två av hans närmsta män hade ju skrivit under intygat hans namnteckning på faderskapsintyget. Så de visste ju om det.
Mm. Jo, för det var nog det som fastnade mest hos mig, liksom berättelsen om den här sonen när han liksom helt plötsligt ärvde jättemånga miljoner. Jag vet inte, visste han om att han skulle få de pengarna?
Ja, men så här är det då. För att ge lite bakgrund då. Jan Stenbeck var ju då gift och hade fyra barn som växte upp i USA, för att Jan Stenbeck var gift med en amerikansk kvinna. Och sen då så hade han en liksom romans med en servitris.
I Gamla stan eller något sånt på någon
klubb. Ja, precis, det var en, alltså Jan Stenbeck ägde ju allt möjligt. Han liksom förutom TV-kanaler och massa skogsbolag och stålbolag och telekombolag, så ägde han ju även en del krogar. Och då var det något som hette Gamla stans bryggerier som låg nere på Skeppsbron, liksom nere på kajen där. Det ligger i andra restaurangen nu, jag är inte säker på vilken som...
Jag tror jag var där. Var det inte där TV-sen Baren spelades
in
också?
Jo, det stämmer nog, tror jag. För det var ju också TV3, eller det var ju också... Ja, nej, men precis, det stämmer. Ja, och hon jobbade där. Så de hade någon slags romans, och... men det här barnet då som resulterade i Felix, som han heter, Felix Granander, han förblev liksom en hemlighet då. För samtliga, eller att det var Jan Stenbecks barn. Så att när Jan Stenbeck dog då, var han 5 år gammal. Och då kom det fram, för att då först då lämnade de in de här faderskapspapperna. Han hade skrivit under att han var far till barnet, men de hade inte lämnat in det till liksom,
till myndigheterna,
till tingsrätten eller vad man lämnar in det, utan då gjordes det. Och då kom det ut då i tidningarna att han hade ett barn till. Och så fick de andra syskonen veta på det. De kände inte till då att de hade ett halvsyskon.
Nej.
Och då blev det ju också så då att han fick ärva... Jan Stenbeck hade ju dels lagt... om jag minns rätt nu, jag ska återge det här, det kanske inte är så intressant. Men okay, han hade ju massa, liksom flera miljarder och så. Men han hade lagt en del av pengarna i någon... stiftelse i Liechtenstein eller sånt. Så det ärvde ju de andra barnen då. Det ärvde bara dem, för det var inte liksom, ja, det var inte skrivet på honom personligen och så. Så det kunde han se till att de andra barnen då ärvde själva alla aktier i företagen och så. Men alla liksom själva förmögenheten då fick ju då Felix Granander vara med och dela på, och han fick väl i alla fall enligt våra källor någonstans över 300 miljoner.
Ja, det är mycket pengar.
Och då var det ju att han fick ju veta då av sin mamma, hans mamma berättade någon gång när han var barn. Så.
Du kommer få 300 miljoner när du fyller 18.
Exakt, precis.
Och han har för mig att det gav honom ganska mycket ångest redan som barn.
Ja, han hade jättemycket ångest. Han kallade det ju själv till och med blodspengar. För att han kände liksom att han hade ju aldrig inte gjort något för att förtjäna det här. Han hade ju aldrig ens träffat sin pappa.
Nej.
Utan han bara liksom föddes upp där som ett till synes vanligt barn. Och sen bara vet han att en dag så ska jag få alla de här hundratals miljonerna. Liksom.
Och sen när han väl ärvde dem så började han festa rätt hårt.
Ja.
Alltså, det är nog det som jag tänkt på ganska mycket. Det är så här, vad gör man om man liksom bara så här... får 300 miljoner och får göra vad man vill. Han åkte runt och i världen och festade på olika ställen.
Ja, precis.
Åkte till Brasilien och olika roliga ställen han kunde festa på. Och sen blev han väl liksom rätt alkad eller en missbrukare personlighet.
Alkohol och kokain liksom. Ja. Han var liksom...
Så det är liksom... Det är så svårt där liksom att... Det är inte så lätt att ha roligt egentligen. Man får ju ändå bakfyllan och avtändningar och sånt om man nu vill supa och knarka för pengarna.
Jo, men precis. Och sen så tror jag också att det var väl inte heller så att han bara gjorde det här för att det var kul, utan han hade väl ett så här väldigt starkt självhat typ sådär, ur hela den här situationen, att vara född in med de här privilegierna och alltså så. Som han inte tyckte han förtjänade. Så det känns ju som att det var väldigt mycket en flykt med att supande och knarkande, och inte bara en en trevlig hobby.
Mm. Apropå dryck så har det blivit dags för det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Jag tror vi börjar med det fasta inslaget Välj drycken. Och här kommer alternativen. Fanta Zero med smak av apelsin. Många olika sorters sprit som jag kommer räkna upp om du väljer sprit. Sen så har vi tesorten Milky Oolong. Det finns pulverkaffe. Det finns häxblandningen. Det vill säga alla drycker som fanns i min kyl innan den genomgick en så kallad corporate rebranding. Och för tråkmånsar och nejsägare, vatten.
Mm-hmm. Intressant. Så det var liksom, det var ingen öl och så, utan man går och på sprit
sprit, vatten. Men ja, och det är inte jättemycket i min kyl som man kan blanda spriten med här. Alltså det är väl Fanta då, eller pulverkaffe som jag kan komma på att man kan blanda spriten med. Te är inte så jättebra att blanda sprit i, och vatten kanske inte är så kul. Och blanda grejer i.
Nej, det låter inte så lockande. Jag tar en sån här Fanta Zero då.
Ja, men då gör jag också det. Då, jag har faktiskt inte druckit på 11 dagar nu alkohol. Det är en av de längsta uppehållen jag haft som jag kan komma ihåg.
Mm.
Eller sen jag började tänka på det, att jag har inte druckit på så länge.
Är det någon särskild anledning att du strävar efter en hälsosam januari?
Nej, det var nog mer så, alltså så att man lever ju ganska, det är rätt vanligt att i december så äter man mycket och onyttig mat och dricker ganska mycket alkohol. Och sen så var det bara så här, nu känner jag för att vara lite hälsosam, och sen märkte jag så här, vad skönt det är att inte vara bakfull. Så vi får se hur länge det håller i sig, men det är lättare nu när du valde Fanta att inte välja alkohol också. Så jag tar också Fanta Zero. Då är vi strax tillbaks med dryckerna kända från det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Häng med! Jag tror vi börjar med det fasta inslaget Välj drycken! Då är vi tillbaka med dryckerna kända från det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Och vi lämnade lyssnarna med en diskussion om Jan Stenbecks mer eller mindre okände son.
Ja, exakt. Ja, men han är ju alltså, han kallades ju det just i medierna hela tiden. Jan Stenbecks okände son. Så det är liksom som ett epitet. Som hans, sen...
Jag tycker den borde ha kallat honom Jan Stenbecks mer eller mindre okände son.
Nu är han inte lika okänd längre. Han blir mindre, för varje gång han skriver honom så blir han lite mindre okänd.
Ja. Men var du redaktör för den här poddserien?
Ja, eller producent kan man säga. Eller var jag ju. Men också så har ju jag har egentligen skrivit den ihop med min kollega som är reporter, Janne Almgren. Jag har liksom, så det är han och jag som har ju liksom satt ihop det och skrivit allting. Och sen har jag klippt det då och så liksom arbetslett honom. Så vi har jobbat nära ihop vi två. Och sen har vi även haft två kollegor på produktionsbolaget Banda som heter Hugo Lavett och Lovisa Lam Nordenskjöld. Mm. Som har då också varit med, liksom, och med i processen och varit liksom, också en sorts producenter och exekutiva producenter.
Mm.
Så det är vi fyra. Men,
skriver man en sånt manus innan man gör intervjuerna eller liksom gör man...
Nej, det gör man ju inte.
Men...
Eller vi jobbar ju aldrig så. Däremot så har man ju ofta en typ så här avsnittsskiss redan från början. Och typ så där, liksom.
Det här avsnittet ska vi prata med den personen om den här händelsen.
Ja, men ungefär så. Mm. Eller liksom i det här fallet så... är det ju en kronologisk berättelse, så det är lite så här, vi börjar berättelsen 2002 när Jan Stenbeck dör och så här, kanske vi har ungefär slutar vi ungefär vid den här cliffhangern och så. Mm. Alltså att man har en ungefärlig...
Fick du träffa många av de här människorna i Stenbeck-sfären då, alltså den mer eller mindre okända sonen och...
Ja, en hel del, alltså en del av intervjuerna har Janne gjort själv, men Men Felix har ju träffat och en del andra. Och sen var det ju även huvudpersonen då, kan man ju säga, i scenen är ju Sophie Stenbeck, som är ett av de här andra syskonen, eller hon som är med allra mest. Och då var vi ju i Florida där hon bor och intervjuade henne i 3 hela dagar.
Mm. Kul att åka till Florida också.
Ja, ja, men det var roligt.
Mm. Var i Florida var det någonstans?
Hon bor ju då, hon är ju en hästfantast, så hon bor i något som heter Wellington.
Mm.
Som är liksom som ett, i podden beskrivs det som att det är så här, ett Beverly Hills för hästfantaster.
Ett Beverly Hills för hästar.
För det är liksom ett ställe där de har jättemycket hästtävlingar och hästanläggningar och sånt. Och sen så bor det en massa rika människor där som har som har hästgårdar och hus och sånt. Och det var verkligen så här att man såg, när vi åkte förbi någon sån här hästanläggning och så var det så att det fanns parkeringsplatser där det stod namn på folk som hade sin egen parkeringsplats. Och då var det på riktigt att det var så här Springsteen och Gates och sådana namn.
Men det var inte, det kan ha varit liksom deras döttrar då? Eller?
Ja, men alltså just fallet Springsteen så är det ju hans dotter är en känd ryttare som har ett hus där. Och, alltså Bruce Springsteen.
Ja, det är ju, känns ju som en materialsport. Man måste vara rätt rik för att ha det som hobby. I alla fall att äga hästar och sånt där.
Ja, jo men absolut.
Mm.
Ja, nej men så det var ju roligt.
Ja. Yeah. Vilka mer andra liksom händelser eller personer stack ut i jobbet med den dokumentärserien? Den här sonen, ja, men det är det som jag tänkte då, var det som jag...
Ja, nej men han är ju, tycker jag, väldigt fascinerande. Han är ju liksom lite mer relaterbar också än de andra, eftersom han inte har växt upp. Han har ju haft lite mer, han är ju ändå en vanlig person, fast eller så, eller ja. Ja, nej men vad...
Vem är det som styr Stenbecks företag idag?
Alltså det är ju det mycket handlar om mot slutet av podden, att det är ju Kristina Stenbeck då, dottern, hon var ju 24 år när hon fick ta över.
Mm.
Och... då var det mycket så att folk bara, ska hon, den lilla snärtan ungefär, ta över det här imperiet liksom. Mm. Och sen så gick det oväntat bra, och så har hon ju varit styrelseordförande då i massor av år. Men sen har hon liksom börjat dra sig tillbaka. Först lämnar hon posten som ordförande, och sen lämnar hon styrelsen helt, och till och med valberedningen och så. Så idag är det ju liksom... är ju Kinnevik, som då folk säger i näringslivssvängen, ett tjänstemannastyrt bolag.
Okej.
Okay. Att liksom huvudägaren då, familjen Stenbeck, de har ingen representant i styrelsen för sitt största bolag, Kinnevik då. Det är väldigt ovanligt.
Men vem är vd där liksom? För vem är högsta hönset på Kinnevik då?
Det är en man som heter Georgi Ganev.
Okej, okay. Och är han svensk? Det låter ju
osäker utländskt. Faktiskt, jag har aldrig pratat med
nej, för det känns ju som en daldis, i alla fall om man jämför med tidigare högsta höns inom det företaget.
Ja, nej, men i och för sig har det alltid varit Jan Stenbeck var inte heller vd för sina, utan han var styrelseordförande i alla de här olika bolagen.
Okay,
så det är det som har varit nyckelposten.
Jag kan inte riktigt företagskultur.
Nej, jag fattar. Ja, nej men alltså hela den här grejen har ju varit att jag hade inget bra svar där på vad som var det mest spektakulära eller så.
Jag tolkade som att du tyckte också att sonen var...
Ja, precis. Men hela grejen med familjen är ju att de är ju då, jag menar, de är ju jätterika och de är liksom kända och så, och det är väl folk alltid intresserade av. Rika människor. Men det som är just att de bara så här, gång på gång har hamnat i massa olika tragedier då, att om man har de här 5 barnen så är det ju då Sophie som jag pratade om, hon är ju den här liksom lite mjuka, milda dottern som liksom kallas, inte i familjen hon kallas familjens moder Teresa. Och sen är det då stora syster Kristina som var liksom den här lite mer maktkvinnan då, som är liksom lite mer hemlig och aldrig nästan aldrig ställer upp på några intervjuer och väldigt så och liksom, ja, familj över huvudet liksom.
Mm.
Och sen är det då brorsan Hugo som har varit så svarta fåret och hamnat i liksom rattfylleri och krogbråk och ja, massa sådana grejer liksom.
Just det, det var också rätt spännande när de typ hans story eller
ja, ja men precis. Och sen är det då den här hemliga sonen som också har haft missbruksproblem och som har hela den här grejen att han aldrig fick träffa sin pappa.
Mm.
Och en grej som är ganska fascinerande då nu är ju att han har ju aldrig träffat sina egna syskon.
Han har inte träffat någon av dem?
Han har träffat Sophie då, hon som är med mycket i serien. De två har ju en relation liksom. Men de andra två syskonen, Hugo och Kristina, har han aldrig träffat.
Nej.
Och då har de ändå bott, Kristina och han bodde båda på Östermalm i ett antal år. Så att det inte liksom så att det har varit krångligt att få till.
De skulle ju kunna träffas i mataffären.
Ja, precis. Så det är ju väldigt fascinerande liksom just med de här... Ja, att de, ja.
Ja, för det och sen är det då... jag minns det som är i dokumentären att, att ni typ det liksom, alltså nästan... pressar de lite på det här, ni har inte träffats, ni har, alltså syskonen, men jag kommer inte ihåg, för de sa så här, de ville inte riktigt prata om varför de inte hade träffats, eller var det...
Nej, men jag tycker själv att det är det bästa ögonblicket i hela dokumentärserien nu, om jag nu spoilar det lite, men är ju att för att han, Felix då, han har gjort lite intervjuer tidigare och berättat om det här, att han har haft missbruksproblem och så.
Mm.
Men då har de inte sagt någonting om... Då har inte reportrarna frågat någonting om hans relation till sin pappa och sina syskon och sånt.
Nej.
Så då tyckte jag det var konstigt att de inte frågade om det. Men då visade det sig att han har ju vägrat prata om det. Det har varit lite som ett villkor då för att göra intervjuer. Typ att han inte vill prata om det.
Okej, okay, och är det han som inte vill ha kontakt med...
Nej, jag kommer det. Det är väl med att det har varit känsligt då liksom hela det här. Men sen nu eftersom Sophie då var med... i vår serie så bestämde han att han också skulle vara med och berätta hela sin historia. Och då berättade han ju om det här att han aldrig fick träffa sin pappa och vilken sorg det har varit och så.
Mm.
Och då så frågade ju då min kollega igen, men hur mycket kontakt har du med dina syskon då? Och då ger han väldigt vaga svar. Sådär, ja men det är bara Sophie som jag har haft mest kontakt med och sånt.
Mm, mm.
Och så till slut så liksom kommer det till punkt där Janne frågar så, men har du träffat Kristina?
Mm.
Och så säger han, pass.
Ja, just det.
Och då så avbryter de inspelningen typ och pratar lite sådär.
Mm.
Och sen då så har vi faktiskt med då när han säger sen bara, fuck it, vi kör.
Mm.
Och sen så börjar de om då, så ställer han frågan en gång till då.
Mm.
Janne, men har du träffat Kristina? Och då berättar han, nej, vi har aldrig sett. Och han svarar, alltså... Han säger väl inte uttryckligen att hon inte har velat eller så, men det framgår ju liksom att det har aldrig tagits något initiativ han skulle ju då väldigt gärna vilja träffa sina syskon.
Okej, men han har inte heller själv tagit något initiativ till det?
Det vet jag faktiskt inte exakt men det har i alla fall aldrig blivit av.
Nej. Och man fick inte reda på vad det berodde på då liksom. Eller... Nej. Det undrar lite, alltså man kan ju gissa och spekulera att det kanske känns lite obehagligt för Kristina Stenbeck eller något sånt där, om att hon visste inte om att hon hade, att hennes pappa hade den här sonen och...
Ja, jo men precis, och jag vet att Jan Stenbecks exfru då, som mamma till de andra barnen, hon gjorde ju väldigt hårda uttalanden i medierna då om den här servitriskvinn, mamman till Felix II, och sa att han hon var en lyxsökerska och så vidare. Liksom så.
Var det alltså, en otrohetsaffär? Eller var det...
Nej, egentligen var det ju inte det, för att de hade redan skilt sig då. Jan Stenbeck och hans fru.
Mm.
Men nej, jag vet inte heller, jag vet inte om jag ska spekulera heller i det varför, men man får väl anta att det har varit känsligt på många sätt, just som du säger, att de visste inte om att han existerade och så.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Nej, men Jan Stenbeck, jag tänkte på det här.
Eller nu när jag tänker efter förresten, om jag ska riktigt korrekt, så var det så att Jan Stenbeck hade separerat från deras barnens mamma sedan många år tillbaka. Men skilsmässan hade inte gått igenom än. Just när han dog. Det. Så att det var nog förresten...
På pappret var det otrohet, men...
Va?
På pappret ja, kanske det var
precis.
Otrohet.
Ja, men det var det nog faktiskt. Ja.
Jo, då kanske det blir ännu känsligare. Mm. Men när jag tänkte på det här med den här mer eller mindre okända sonen som han började jobba sen också med vård av missbrukare. Mm. Jag vet inte vad man kallar den genren av jobb. Behandlingshem och sånt där.
Ja, han är behandlingsterapeut heter det, tror jag.
För John Stenbeck verkar väl ha någon form av missbruksproblematik också själv, eller hade det?
Ja, men det är ju det att den här familjen då, Stenbeck, de har ju liksom varit jättebra på att tjäna pengar och vara så här i framkant och så i alla tider. Men de har liksom också alltid haft just mycket missbruksproblem i familjen. Så att även John Stenbeck har ju, jag har inte sett någon diagnos, men många beskriver honom som att han var missbrukade både alkohol och mat.
Jo, det var och någon som sa att bror... han åt ihjäl sig. Var det Leif Persson?
Ja, det är väl... Ja. Ja, inte bokstavligen gjorde han det, men ja, på sätt och vis kan man väl säga.
Vad var det han dog av? Vad var den officiella
dödsen? En hjärtattack.
Hjärtinfarkt? Okay. Mm.
Och även både hans bror och hans ena syster hade också alkoholproblem och... Mm. Två av hans barn då och så. Så det är ju en grej. Och sen är det också att väldigt många i familjen har dött väldigt tidigt.
Liksom. Hur gammal blev Jan Stenbeck?
Han blev 59.
Okej. Okay. Jävlar, det är ungt, ja.
Ja, och då hade ju både, om jag minns rätt nu, så hade ju både hans storebror och hans ena syster också dött tidigare då. Och hans, ja. Ja, men i alla fall, så det är liksom det här, båda de mörkret som på något sätt förföljt familjen är ju både i form av missbruk och det här många dödsfallen liksom.
Ja.
Och sen har ju inte, för att knyta ihop säcken då, har ju en person kvar i uppräkningen här av syskonen.
Mm.
Och det är Max Stenbeck, den yngsta av de ordinarie barnen, som var ju liksom lite så här påläggskalven och typ allas favorit. Och som de sa så här, han kommer ta över sen efter Kristina Stenbeck en dag.
Mm.
Han dog ju då när han var 30 år, under liksom märkliga omständigheter när han var kopplat till diabetes som han hade.
Vad var det för märkliga omständigheter?
Nej, men märkliga, inte märkliga, men oklara. Alltså, det var lite så han... lite oklart varför han dog av diabetes. För det är ganska ovanligt att han... Men Men det var i alla fall helt oväntat också då. Så det var liksom ännu ett, ännu en tragedi inom familjen.
Ja.
Du hör ju att det finns ju, eller du hör, men lyssnarna hör, det fanns ju en del stoff att bygga den här poddserien på.
Och den blev ju en succé. Både att ni vann stora journalistpriset och du berättade också att det gick väl bra liksom ekonomiskt, eller vad man ska säga.
Ja, men precis. Det är kanske inte så intressant. Men visst, för att få höra hela serien så måste man ju vara prenumerant då på Svenska Dagbladet. Man får, två avsnitt finns ju överallt på Spotify och sånt, men de andra fyra är då inlåsta liksom, så man måste i alla fall teckna en prenumeration. Man kan ju i sig teckna en gratis prenumeration på en månad eller en krona eller vad det kostar. Men man måste i alla fall vara prenumerant för att lyssna då. Och då har vi ju fått enormt mycket nya prenumeranter då, i den här serien.
Hade ni räknat med att det skulle bli en sån hit?
Ja och nej. Alltså, jag trodde ju redan från början på att, så här, det här, att det hade en väldig potential. Men just det att sälja prenumerationer på en podd är ju väldigt oprövat kort. Så det har vi aldrig gjort riktigt tidigare. Så.
Också, men också det, jag hade nog inte kunnat gissa att liksom jag menar att så här, historien om Stenbeck-familjen har en sån stor dragningskraft. Det var ju en väldigt bra dokumentär, men ändå liksom, att det fanns ett sånt intresse för det. Speciellt kanske många då som är just 25, som du nämnde som exempel, som kommer, tycker det kan låta... Fast i och för sig, det är ju folk som är lite äldre som tecknar prenumerationer på dagstidningar också.
Jag tror det mest, men det är också, tror jag att de unga lyssnare som kommer in, de har nog kommit in mer så här genom... Att någon säger, ja, det är som Succession, än att de har kommit in för att de vet vem familjen Stenbeck är sen tidigare. Liksom. Men det som liksom är hela grejen, att det var så uppenbart med den här idén, tyckte jag redan från början, att man skulle kunna bygga det, att det skulle kännas lite som en tv-serie, typ, de här, att det fanns liksom de här olika personerna i berättelsen, som alla är med om massa dramatiska saker. Liksom. Men,
hade du sett Succession då när du fick den?
Alltså faktiskt inte. Jag har bara sett... jag har inte sett hela serien. Jag har sett typ halva första säsongen eller något.
Okay,
så att egentligen just det där att alla... men det var någon som sa det när jag var med i någon panelsamtal. Ni hade ju aldrig kommit på att göra den här om ni inte hade liksom kollat på Succession. Typ. Och då var det så här, jag har ju bara sett delar av serien, och jag vet inte om min kollega har sett den heller, men det är mer konceptet med liksom så här en rik familj och liksom makten och alla dramatiska händelser och affärerna och så.
Ja, Dynastin var ju också en tv-serie som gick när jag var barn.
Ja,
kollade du på den någonting?
Ja, alltså jag minns ju, det är därför jag tyckte det är ett kul namn att den skulle heta likadant, men
Dynasty,
jag kommer inte ihåg så mycket av själva serien.
Det var Dallas
serien.
Och Dynasty som var liksom stora... Nej, jag kommer inte ihåg, men vad var det för typ av dynasti den handlade om? Var det, för det är, Dallas handlar väl om en oljedynasti, men...
Jag är ute på djupt vatten nu, jag vågar inte säga något om det, jag kommer inte ihåg.
Nej.
Ja.
Vad har ni med på gång då kommande? Har du någon sån stor
dokumentärserie? Inte så stor satsning har vi inte satt igång någon än faktiskt. Det tog så himla lång tid att göra en sån. Det tog ju vi håller på med ett år i det där. Och vi har väl en ambition att göra någon sån jättesatsning igen. Men då vi har liksom vilat lite på det.
Var det ett år heltid för en massa folk?
Alltså min kollega, då, reporten, jobbade heltid under ett år. Jag jobbade ju kanske halvtid med det under stor del, men sen sista månaderna var det ju också heltid.
För Medicinmannen var också en sån poddserie som ni gjorde, men den tog inte lika lång tid?
Jo, nästan lika lång tid faktiskt. Så nu gör vi ju serier ur den här Blenda, den här andra podden som jag håller i.
Var inte Dynastin en del av Blenda?
Ja, lite halvt.
Okay.
Men egentligen inte. Den hade ju ett eget namn och egen musik och allt sånt. Men där har vi börjat göra serier nu i Blenda istället. Men då gör vi liksom 2, 3 eller 4 avsnitt. Och så är avsnitten kanske inte riktigt lika långa. I Dynastin var jag många avsnitt liksom en timme. Här är avsnitten kanske 30-40 minuter och så. Så jag vet inte när detta släpps, men den 23 januari så släpper vi en poddserie med Lars Berge då som reporter, han som gjorde Medicinmannen, och som en serie som heter Lyxvillans hemlighet.
Mm.
Den blir skitbra.
Ja. Så det ska bli kul att höra.
Check it out. Nu känns det som hela det här avsnittet bara min self promotion här.
Ja, men om du jobbar med att göra grejer liksom, alltså som man kan läsa eller lyssna på, så ja, det är inte så konstigt. Jag tyckte ju att du var undersäljig när du pratade om din roman.
Ja, men det är bra.
Ja, det var lite, eller så här, när jag startade Arkivsamtal, då fanns det liksom Patreon och Acast var inte, kände jag inte till då. Jag vet inte om de fanns ens. Mm. Patreon kanske fanns, men jag vet inte. Men jag hade ingen liksom plan på att tjäna pengar på podden. Men jag tänkte så här, men jag kan ju liksom göra reklam för mina stand-up-gig och böcker och sådär. Att det var mer så här, ja. Eller förutom att det är kul att göra själva podden, så tänkte jag att ja, det är bra att ha en sån möjlighet då.
Du kanske är bättre också på att göra reklam, för jag känner alltid när jag berättar om saker att det låter mycket mindre spännande än vad det är igen. Alltså så, jag känner jag är mycket bättre på att göra en bra podd eller skriva en bra bok än att sälja in min grej. Ja. Sådär.
Hoppas ju också att jag är bättre på att göra produkten och göra reklam för produkten. Jag tänkte på när Walt Disney, när de började göra liksom TV, när TV:n slog igenom i USA på, var det 50-talet, då så gjorde de med sån Disney-program där Disney satt i en fåtölj och presenterade lite tecknade filmer och även spelfilmer och sådär. Och då var det också så att det kostade så mycket att göra det, så de gick, om det inte var back, så var det i alla fall inte med vinst på att göra de tv-programmen. De tänkte också, ja men vi kan göra en reklam för Disneyland som kommer att öppna snart. Så det var också liksom bara för som reklam.
Ja, men intressant.
Det är vissa tv-program som är sådana liksom att de... jag lyssnade på, jag tror det var Snedtänkt, där de pratade om Skurt.
Mm.
Att de fick inte liksom, de fick inget betalt från, vilket tv-program var det? Var det TV3?
Ja.
Att TV3 betalade ingenting för liksom att visa det.
Mm-hmm.
Utan det var bara så att om de då kunde dra in pengar för företag som ville synas i Skurt, så fick de pengarna.
Jaha, okej.
Okay. Har jag för mig. Det kanske är lite fel för mig, men det var så i slutet av den, vad heter hon, Inga Maj, eller vad heter hon som var Skurts
mamma? Ja, det tror jag, det hette hon nog. Ja, det här, eller kanske en konstig parallell, kanske glider ifrån ämnet, men jag vet att med Bingolotto var det ju lite liknande.
Ja.
Att det var ju så att när man startade Bingolotto som privat, eller nu har man ju gjort om lagstiftning, på den tiden var det ju så att som en privat företag fick inte tjäna pengar på spel i Sverige. Nej. Utan det var antingen bara Svenska Spel då, eller Tipstjänst som heter Monopolet, eller då att man var en ideell förening, idrottsrörelsen. Så Bingolotto var ju bara att det var idrottsklubbar som sålde bingolotter, så skulle de få pengarna. Men då var det ju han som hade hittat på det här, Gert Eklund som han hette.
Mm.
Han hittade ju massa andra sätt då att tjäna pengar indirekt, typ sådär. Och då var det ju bland annat, tror jag, att han hade typ satt reklam på själva lotterna, tror jag.
Jaha.
Någonting. Så lottförsäljningen fick han inte ta pengar av. Utan, och sen var det något, hur var det nu? Det var någonting med vinsterna också, typ att han...
Ja, det kan ju vara sponsring. Ja, alltså,
han fick spons av så kan det vara. Jag tror han fick massa gratis grejer då från, och sen typ sålde han dem till programmet eller något sånt. Alltså, jag vet inte riktigt hur det var, men i alla fall, han hittade också, det var också så att alla pengarna kom från andra konstiga sidor.
Gjorde ni, det var, jag gissar att det här var en del i din bok Spela lagom.
Ja, men precis, det är därför jag kan detta lite halvt.
Det är det här klassiska också, att Leif Olsson att han fick välja mellan 50 öre per såld lott eller en
vanlig lön.
Ja. Just det. Och han valde en vanlig lön.
Ja,
vilket i backspegeln var ett misstag. Frej, vi gjorde ju programmet Samhällsljud som vi pitchade då. Vi spelade in ett sånt promotion-avsnitt och så pitchade vi det till lite olika tv-kanaler. Eller det var produktionsbolaget Stockholm Köpenhamn då som skötte pitchningen liksom till. Men då kom jag ihåg att det först var det ingen som ville köpa det. Och då så spelade vi in en... Då frågade de så här, har ni inga andra idéer förutom Samhällsljud? Och då ville vi göra ett tv-program om felsatsningar. Där man skulle liksom intervjua folk och göra små liksom, reportage om olika historiska, roliga felsatsningar. Och då hade vi ju det som ett exempel liksom... Bingolotto, Leif Loket Olssons felsatsning.
Ja.
Och vad var det med? Ingvar Oldsbergs Olds Beach, om du har talat om den.
Absolut. Det var inget som gick bra.
Det låter mer som ett
program om olika göteborgska tjocka före detta sportjournalister. Och deras
Oldsberg var inte så tjock, va nu?
Nej, kanske inte.
Det var det inte. Vi spelade in en sån promotion eller promotion klipp som kan vara 10 minuter där man presenterar idén och klippte in, men det köptes inte heller. Och sen så liksom 2 år efter vi hade pitchat Samhällsljud så blev det grönt ljus för det. TV4 Play och TV12 eller vad det var, TV4 gruppen i alla fall. Det är ju intressant. Är vi klara med Stenbeck-pratet eller ska vi gå över till din specialitet att prata om allt möjligt?
Ja, precis, exakt. Det låter rimligt.
Har du något annat på gång? Ja, det har ju fått barn. Det har vi kanske pratat om lite. Eller vi har nämnt i alla fall. I
ja, precis.
Du hade blivit igenkänd på något tåg när någon inte visste att du hade barn.
Just det, exakt. En lyssnare som...
För du föreslog vid något tillfälle att vi skulle prata om livets mirakel i ett samtal.
Det var inget riktigt förslag. Det var mer om att om man ska föreslå ämne så vill man ha något alternativ. Vad ska man säga om det?
Om livets mirakel?
Ja, precis. Ja, men jag ska ju nu snart gå på föräldraledighet.
Hur länge ska du vara pappaledig?
Länge, det blir väl 9 månader typ.
Okej, en graviditet.
Ja, precis. Eller 10 kanske till och med. 9-10, ja, beroende på vad man räknar.
Har du börjat planera man kanske ska tänka så här, när jag ska vara pappaledig så ska jag ägna mig heltid åt barnet. Men har du tänkt så här, jag kan skriva lite på en ny bok eller något sånt när barnet sover?
Nej, alltså faktum är att jag håller på med... Jag är redaktör för en bok som en kollega skriver. Som jag kommer jobba pyttelite med kanske vid sidan av i lediga stunder. Men annars tror jag inte, man vet väl aldrig, men jag har hört prata med andra och så. Det upplever inte som att det kommer finnas några oceaner av tid, tror jag också. Ett barn också, när det börjar bli uppåt 1 år, sover ju inte så många timmar på en vanlig dag. Så jag tror inte att jag kommer... Men vi får se. Om det uppstår tid kommer jag säkert skapa någon sorts projekt. Men det kan ju lika gärna vara någon slags baka bröd eller något. Det behöver inte vara skriva en bok.
Jag kommer ihåg att Messiah Hallberg berättade att han började liksom skriva sitt stand-up-material när han var pappaledig. Det var väl så här, ändå vissa stunder om man satt på ett café och barnet sov i barnvagnen, och då liksom sa okej, då sitter jag och skriver lite skämt här då, och så hade han material sen, så jag vet inte när han började.
Ja, men jag tror så här att till och med när jag varit sjukskriven och så, inte kunnat jobba, så har jag ju ofta mycket tid att tänka. Då har jag ofta fått idéer på saker som jag senare har gjort liksom. Så det är väl mer så att man får tid att så här tänka efter och få lite zooma ut lite och bara...
Ja. Men det var också det att du var sjukskriven för utbrändhet för att du var liksom eller var lite arbetsnarkoman.
Ja, ja, visst,
och då
visst.
Är det kanske inte så konstigt om man fuskar.
Nej,
liksom,
nej,
att
nej,
man tar ett återfall. Ju. Jag tänker också på den här Avicii-dokumentären när han ligger liksom på sjukhuset och har jobbat för hårt. Liksom, ja. Så tar han ändå datorn och börjar jobba liksom, trots att han är starkt rekommenderar att inte göra det.
Nej, men absolut. Visst, lite så är det väl. Men jag tror ändå att... att det är, min erfarenhet är ändå att det är när man så här, tar en paus som man ofta får intressantare idéer typ när man bara kör på. Liksom.
Jo, så kan det vara.
Men annars ska jag nog försöka inte hålla på.
Ja.
Och, ja.
Är det som du hade tänkt dig att vara pappa?
Jag vet inte. Nej, kanske inte riktigt. Ja. Jag har ingen jätteoriginell spaning så där tror jag, men det är ju svårt att beskriva hur det känns och veta innan man blir väl ändå, men alltså det är en grej som jag tycker är alltså hela grejen att ha en bebis är ju mer liksom en mer bättre upplevelse än vad jag hade trott liksom, att jag tänkte nog innan har jag tänkt så här med barn barn i största allmänhet och andras barn och Så har jag alltid tyckt att det är när de börjar prata som det är roligt med barn. Liksom. Att jag
du är intresserad
så här,
av språk och
ja,
ord.
Och
sånt där.
Kommunikation och då kan man liksom så här skoja med, och så med dem. Men, liksom, men en bebis har jag alltid tyckt det är ganska ointressant. Så, där. Så jag har nog tänkt lite på förhand så här att den här bebisfasen, det blir väl intressant i hela grejen att ha ett barn. Men egentligen blir det liksom, sen det blir kul. Typ, så där. Men det är ju när man när det är ens egen bebis så blir det ju något annat liksom. Det är ju någonting med det är liksom en ganska fysisk upplevelse att ha barn på något sätt. Alltså det är väldigt mycket det här närheten på något sätt. Man går och bär på dem och man liksom sover ihop med dem eller vi gör det i alla fall och man liksom har den här det är nästan som i en jag menar en kärleksrelation typ så här, att det han bygger mycket på den här närheten och intimiteten man har liksom. På samma sätt är det liksom lite med en bebis att det är väldigt mycket det här att man liksom ja, fysiska närheten liksom och så till barnet som är grejen.
Har du skrivit någonting, någon krönika om så här hur det är att ha barn? Eller?
Nej, jag känner lite... Varenda jävel ska få ju barn. Liksom.
Ja, jo, det känns nästan som alla skrivande människor skriver någonting. Eller alltså, så här, gör någonting om det. Eller det kan inte... Nu tänkte jag mest på liksom, Mats Jonsson, serietecknaren, gjorde så här... om småbarnslivet och sådär. Men sen kom jag på ganska många andra.
David Liljemark har väl inte gjort något
sen. Nej, jag tror inte det.
Nej, alltså jag skriver ju inte så jättemycket nu till vardags heller. Utan jag fokuserar mest på de här poddarna. Och så jag...
Är du mer redaktör än skribent?
Ja, jag skriver inte så mycket längre. Eller nu är jag ju mest... Ja, precis. Jag jobbar ju mest...
Du skrev ju din roman.
Ja. Jag skriver min roman, men på jobbet liksom, så skriver jag inte så jättemycket längre. Och ja, nej, i och för sig har jag ju med min son då i den förra podden vi gjorde nu. Om den här heter Yoga Girls vilda graviditet.
Yeah.
Där hade jag faktiskt, för jag har alltid ett intro i början när jag pratar och då har jag faktiskt med, man får höra honom lite där när jag pratar om vår graviditet. Så. Han har ändå gjort sin mediala debut här redan.
Hur gammal?
Ja, då var han väl 3 månader. Då. Men... nej, men det är ju mestadels väldigt kul ändå, men...
Men det är mycket det är väldigt, jobb också.
Det är väldigt mycket jobb, och det är, jag minns att jag tänkte på det nyligen att någon... Nu kommer jag inte ihåg vem det var någon... Alltså man får ju så olika mycket medskick när man ska ha barn, och folk säger så här, men... vet, någon säger... Eller folk har så olika, och då var jag minns att det var någon som sa till mig så här, livet behöver inte förändras så mycket, det är ändå liksom... Man kan fortsätta göra massa grejer och så. Så stor... Folk överdriver hur stor skillnad det kan bli och sånt. Eller bara så. Det tänkte jag på nu. Jag bara, gud vad, vilket skitsnack. Eller så. Att det förändras ju ändå extremt mycket. För man måste ju vara... Man måste ju merparten av all tid man har när man inte jobbar lägger man ju, måste man ju lägga på att ta hand om barnet.
Ja. Barnet. Var du klar med boken innan barnet kom? Alltså romanen då?
Nej, men nästan. Eller jag hade, jag hade lämnat in manuset. Men sen har det ju varit massa korrigeringar och sånt liksom. Men, eller du vet.
Så du gissar att du inte har börjat på en ny roman?
Nej, nej, verkligen inte. Det kommer jag nog inte göra på ett tag.
Ja, det tog väl sin lilla tid också att skriva den,
ja, exakt.
Den boken. Alltså, hur lång tid var det från att du liksom började skissa på den boken till att den nu ska komma ut?
Alltså, jag har inte ens riktigt räknat efter. Jag tror nästan att jag kommer... Men jag tror att det är 8 eller 9 år. Liksom.
Oj, oj, oj. Ja, det är länge.
Ja, men då finns det ju några. Det är ju kanske något, eller 1 eller 2 år på något ställe som jag inte har jobbat med överhuvudtaget under den perioden. Så det är inte så att jag har hållit på i 8-9 år och harvat på, utan
nej.
Det har ju varit i perioder liksom. Att först så...
Mm, jag tycker det känns skönt när andras projekt också tar lång tid.
Ja.
Alltså för att nu, jag har hållit på med min långfilm väldigt länge till exempel. Men då tycker jag det känns lite tröstande när man hör om andra som har sagt, oj, den där serieromanen tog 15 år att färdigställa liksom, eller den här filmen tog 7 år. Alltså så här, man hör ju ändå sådana stories.
Ja, jag tycker nu, ändå det, ofta. Det är klart inte, att man
liksom,
kan...
Ingen jobbar ju heltid och vissa tar ju långa uppehåll och sådär. Men,
ja.
Men ja, det är skitsvårt att räkna. När jag sa Daniel Klaus prata om sin senaste serieroman Monica på bokhandeln Strand i New York, då var det också så här, det tog dig 5 år i den här boken, så sa han så här, ja alltså 5 år, det var ju 5 år den senaste boken kom, och sen så är det ju svårt att eller det kan vara 7 år det hade tagit eller så här. Men han sa så här, men det är så himla svårt att räkna så här, om jag står diskar och tänker på vad ska hända i det här kapitlet? Mm. Är det att jobba då liksom?
Ja.
Han sa så här, faktureringsbara timmar, så var det kanske 3 år eller något sånt.
Ja. Nej, men jag tycker tvärtom, jag fattar inte folk som, alltså, som har en jättehög produktionstakt.
Men.
Typ som Knausgård, han kommer väl med en bok varje år och så är de liksom 700 sidor.
Mm.
Och han är jätte... Jag menar, han är en författare som hans böcker kom ut över hela världen, och han ger ju ändå intervjuer och gör grejer och åker så här, alltså så här, jag bara förstår, och han har barn, och det är helt obegripligt.
Man kan, alltså om man ändå ett år har ju 365 dagar och 700 sidor, skriver du 4 sidor om dagen, då borde du ha tid att redigera den. Och
ja, men då är allt det här andra du ska göra liksom runt, som bara är och,
jo, men många jobbar ju 8 timmar om dagen.
Ja.
Och 4 sidor, då skriver du ens FC, ja? Ja, nej, men det funkar ju ändå. Det låter ändå rimligt. Alltså att skriva 4 sidor.
Fast skulle man själva, skulle det bli total skit. Och,
ja. Kanske det.
Men alltså det, ja, nej, jag tycker att det är saker, för mig tenderar saker alltid att ta väldigt lång tid.
Jag kom ju på ett sätt att räkna ut hur lång tid saker skulle ta.
Ja, just det. Det är dubbelt så lång tid som man har tänkt.
Ja, och man ska först försöka räkna ut en realistisk kalkyl då, med mycket marginaler och oväntade... Man får räkna in risker för liksom oväntade händelser och sådär. Mm. Och sen när man har räknat ut den realistiska kalkylen så dubblar man den.
Ja.
Och jag vet inte om det var självuppfyllande profetia, men jag kommer ihåg att när jag skulle göra Död kompis, tror jag, eller om det var Simonsson, 20 dagar. Då stämde det exakt.
Men och vad är det som gör att det tar dubbelt så lång tid då för dig?
En massa andra grejer som kommer emellan.
Ja.
Nej, men så här, det kan vara andra projekt som kommer emellan. Det kan vara, det är väl också... Jag är väl bara lite för optimistisk tydligen när jag räknar på hur lång tid olika delar ska ta.
Ja.
Sen är jag nog lite långsam också på vissa sätt.
Mm.
Jag, förutom att äta, Du äter väl också ganska snabbt?
Mm, jo.
Men min fru tar upp det ganska ofta att jag är ganska långsam. Alltså så här. Hon tycker att jag är lite... att jag gör grejer långsamt.
Liksom. Ah, ja. Och då är det även arbete.
Ja, mm. Men det kanske jag gör. Jag vet inte. Jag pratar ju hyfsat långsamt liksom.
Ah.
Ibland. Och jag tror jag... Jag känner mig inte som jätte... Jag är liksom inte Kristina Lugn långsam kanske. Alltså nu vet jag inte hur hon var produktionstaktsmässigt. Men hon ger ett väldigt så här, gav ett så här sävligt intryck. Ja, att det var så här. Och vissa kan man också säga att de så här, när man, om man pratar med dem så vänder de sig om långsamt för att börja prata med en. Liksom. Att vissa är så extremt långsamma.
Deras produktionstakt, för de skulle ta 20 år att skriva en bok.
Liksom. Ja, men det finns väl... Ja, men så här, jag är ganska långsam på att bara ta på mig skorna och ta med, knyta skorna och så här. Jag äter snabbt i alla fall.
Just det, ja men det låter som det sämsta att göra snabbt. Jag borde göra tvärtom då. Ja, man ska göra mindful eating och sånt.
Jo. Ja, det är... Jag har inte träffat så jättemånga som äter snabbare än vad jag. Men många som har varit redaktör för tidningen Galago. Mats Jonsson äter typ dubbelt så snabbt som jag gör.
Ja.
Och Roffe Claesson äter dubbelt så snabbt som Mats Jonsson gör. Men enligt Mats så var det fusk när Rolf Claesson att han bara slävade i sig maten. Att han liksom, men jag vet inte. Jag tycker vissa kritiserar så här, säger men det... Man njuter inte av maten när man äter snabbt.
Mm.
Men jag njuter mer när jag äter snabbt.
Mm-hmm.
Alltså, om jag inte får äta i mitt eget tempo, då tar det bort lite av njutningen. Liksom.
Jaha, okej. Okay. Fast jag äter snabbt så håller jag nog med de som säger att man ska äta långsamt. Jag tror att jag ofta... inte riktigt njuter, eller är det rätt att jag bara liksom ser det som en syssla som ska bockas av, eller att jag bara öser i mig maten liksom och,
ja, jag vill säga det som att jag äter passionerat.
Du äter som du älskar snabbt. Passionerat och snabbt.
3 sekunder. Jag tror det här, vi börjar gå mot slutet av den ordinarie delen av arkivsamtal.
Just det.
Hänger du med in i den Patreon-exklusiva världen?
Absolut.
Då får jag tacka dig för att du medverkade i detta ordinarie avsnitt av arkivsamtal. Jag heter Simon Järnfors.
Jag heter Adam Svanell.
Fullbordat samtal!
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.